En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Ja, mina vänner, då är det torsdag eftermiddag. Sillypodden är samlade. Vi har Champions League-semifinaler att se tillbaks på. Vi har ett avgörande och vi har två lag klara för final. Det innebär att jag sitter här med Makota Sahara i studion. Och på länk, en arg tysk. En arg Kevin Bader.
Det ser inte så arg ut.
Har det lagt sig?
Ja, väl till viss del. Nu har det gått ett par timmar. Nu har det börjat sjunka in. Men jag märker varje gång någon bara tar upp det lite lätt så kommer gnistan igång igen. Finns mycket frustration där. Det får jag ändå lov att
Joao
säga.
Joao Pinheiro.
Jag ska säga att matchen slutade ju då mellan Bayern München och PSG 1-1 till slut. Det räckte ju inte för PSG. Eller för Bayern München ska jag säga. Nej. För PSG ledde ju med ett mål in för den här matchen. Och kontroversiellt är väl en underdrift när det gäller vissa av de här domsluten. Det var en hands som kunde lett till en utvisning. Det var en hand som kunde lett till en straff. Det var många domslut och de gick på något sätt enhälligt emot Bayern München. Det är ju jävla starkt att på den arenan som domare stod emot det trycket som var. Men, det var ju upprorsstämning på Allianz stundtals igår och det kastades in diverse saker från läktarna och det var som att 40 000 pers var på väg in på läktaren under perioder i slutet på första halvlek här framförallt.
Ja, får jag glidtackla in här lite lätt?
Mm.
Kör.
Jag kan ju börja med det tydliga och vanliga bara här så att folk inte tänker att jag är tysk och subjektiv här som folk kanske tänker sig att jag är till viss del.
Men vem skulle tänka sig det? Ja, fortsätt.
Men jag försöker verkligen se det ut objektiv perspektiv på alla sätt och vis och ska också understrykas. PSG gör en perfekt matchplan och går välförtjänt i final. Inget snack om den saken. Det är bara så att vi har noterat det från mitt håll också. Men den här domarinsatsen, det var något utöver det bipiga som man kan tänka sig. För att jag kan förstå att domare är människor och gör misstag på alla sätt och vis. Men hur det här frekventa misstagsskeendet skedde igår kväll var väldigt, väldigt, väldigt uppseendeväckande på många sätt och vis, får man ändå lov att säga. Just den här Hansen och straffsituationen som du nämnde, Patrik, där den, jag kan köpa det. Jag har ju hört Jonas Eriksson i SVT nämna det bland annat och även i Viaplay igår när de tog upp det. Att det finns en regel om en egen spelare skjuter på sin egna spelare i straffmål på armen, då ska det inte döma straff. Men jag har samtidigt hört av en tysk toppdomare, Manuel Gräfe, han som var väldigt tidigt ute att det skulle bli straff för Tyskland mot Spanien när Cucurella tog hans. Och han fick ju rätt därefter. UEFA gick ut och bad om ursäkt ett par veckor efter. Han var tidigt ute också och sa det finns dock en underparagraf där om kroppsdelen i fråga, i det här fallet armen och handen, går från kroppen när bollen har slagits och gör kroppen större, ska det tilldömas straff. Och det här kan tolkas lite hit och dit helt enkelt. Och det är väl här jag kan förstå att man dömer straff, man dömer inte straff. Jag kan köpa det, men jag kan ändå tycka att det är extremt frustrerande att vi är här i en Champions League-semifinal och att det är ett sånt mysterium kring den här handsregeln med en sån här situation. Samtidigt som vi veckan innan i Paris fick se Bayern bli tilldömda en straff emot sig när Davis får ett skott på sig som touchar låret och sen handen, där det står tydligt i regelboken att det inte ska tilldömas straff. Men igår ska det heller inte. Alltså det, ni förstår.
Nej, det är ju kontexten i de här två situationerna emellan, alltså plus då ytterligare en handsituation. Exakt. När ska se, vem var det?
Nuno Mendes.
Men
vet du vad de här har som gemensam nämnare?
Alla är portugiser.
Nuno Mendes är portugis. Ja. João Neves är portugis. Det var en portugis som sköt bollen på João Neves hand. Nu minns inte jag, men visst var det väl ändå en portugis som stod i vägen för Luis Diaz där när det skulle bli ett frispark och Diaz istället för gult kort. Ja. Det tror jag också det var. Och vem var också portugis? João Pinheiro, domaren. Det var så här, man kan komma med vilka handstolkningsregler och sånt där och regelboksparagrafer man vill. Någonting är förlorat om inte det där är straff. Det är så glasklar. Jag tycker den är helt bizarr. Gå ut och titta på den.
Jag håller inte med här.
Du gör inte det. Nej. Jag tycker den är så otroligt klar.
Du måste få någon slags fördel av att det är bara en nackdel för spelaren när bollen går på armen. Det är uppenbarligen inte med flit. Han får ingen fördel av att
alltså,
armen...
Han får ju upp den. Ja. Alltså, han var ju bara upp den i luften. Ja. Liksom.
Ja, jag tycker för mig själv inte att det där borde blivit straff. Men kontroversen förstår jag ju. Mm. Om spelaren inte vinner någon fördel och det uppenbart är inte med flit. Jag är ju också ganska... ska man säga, extrem. Jag befinner mig långt ute på den delen av skalan. Jag tycker att hans egentligen bara ska bli om det uppenbart finns ett uppsåt. Mm.
Alltså, du är alla... nästan på nivån att vilja tillåta som de gör i hockey och plocka ner pucken på och lägga ner på. Då,
du måste på något sätt aktivt ha rört handen mot boll. Du måste liksom att en boll som råkar hamna på alltså, vi kan ju ta Benjamin Šeško från helgen mot Liverpool som folk var upprörda över. Jag tycker inte att det ska bli hand heller, för att bollen råkar ta på handen. Han har ingen kontroll över det. Det är en boll som studsar runt, kroppar finns liksom, armar och händer finns. Man får bara inte använda dem med flit. Men sån är jag.
Vi är olika delar av skalan. Jag säger inte att vi ska gå till liksom gamla La Liga-reglerna när Cristiano Ronaldo prickade armar. Vad bra han var på det. Herregud, han prickade dem varenda gång från sidan och löste straffar. Han siktar ju in sig. Puff, straff. Penalti i Real Madrid direkt. Jag tycker att i den här situationen, absolut, det är två olika matcher, två olika domare. Det ska man ändå ha i åtanke innan man börjar jämföra mot Alfonso Davies-situationen från förra matchen. Men såklart man gör det. Såklart Bayern München har all rätt att vara väldigt frustrerade med över hur
rumsluten går i den här matchen. Nuno Mendes-situationen tycker jag är värre, för den är en uppenbart gult kort. Och det är en hand smitt på planen.
Ja.
Det är ett gult kort.
Och där måste
och han har
man
ett
också...
gult kort. Och en man mindre så tidigt i matchen. Det hade ju fått en enorm... Och så ska vi komma ihåg att det blir ett mål som avgör den här dubbelmötet. Det är ett målskillnad. Och det är den där straffen som jag också då tycker är felaktig från första mötet som blir det avgörande.
Den tycker inte jag heller är felaktig. Det är väl där som vi landar i då.
Nej.
För jag tycker den också är korrekt.
Nej,
grejen är, det ironiska är också med hela den här Mendes-situationen när han skulle fått sitt andra gula kort. Det sjuka är ju, jag har sett den här sekvensen, jag vet inte hur många miljoner gånger de senaste timmarna. Det är ju att domaren reagerar först, blåser först, när Mendes har tagit gult kort. Han blåser inte när han säger att Lima har tagit gult kort. Han blåser först där innan, han springer till Mendes och man ser på något sätt, okej, jädra, jag måste dra det gula. Men... enligt tysk media, jag vet inte hur subjektiv det är, ska då fjärdedomaren ha pekat och sagt Lima tog gult kort, Lima tog hands. Och då, i den sekvensen, för man ser ju hur han springer mot Mendes, bara nej, tummen upp, pekar mot Lima istället. Och där ska det bli frispark mot Bayern München. Och där instämmer jag. Alltså här är den stora domarskandalen. Hade Bayern fått en man mer från den minuten, självklart, PSG hade kanske klarat det. Vi kommer aldrig få veta det. Men det hade ju ändrat hela matchplanen från start till slut. Och med det sagt vill jag också bara säga, som måste också sägas, Bayern München, det var inte det Bayern vi har sett under säsongen. Det här Bayern München som vi fick se, speciellt de första 40 minuterna, det var nog den sämsta prestationen av laget. Det var som att de var ute i någon blurr. Och speciellt Michael Olisea. Jag har nu sett alla Olisés match i Bayern München, det kan jag ändå säga. Och det här var utan tvekan hans sämsta match i Bayern München hittills. Han var så off. Han var så off hela tiden. Självklart, han kom till chanser. Men det här var inte Olisea som vi vet han, på den nivån han kan spela på. Och det är verkligen olyckligt och på något vis ovärdigt med tanke på vad Bayern München har byggt upp hela säsongen. Att komma till den här matchen, leverera den här prestationen. All respekt, domaren var inte den bästa, men man kan inte skylla på att man åker ut på grund av domaren. Det är Bayern München som i slutändan gör en riktigt dålig match. Neuer är ju faktiskt den spelaren som håller kvar Bayern München i den här matchen. Jag är frustrerad över att domaren stjäl så mycket fokus. Och att inte det blev en alltså, mer jämn match som man hade förväntat sig kanske.
Något som borde få fokus är ju Safonovs utsparkar. För det här är en stor del i, alltså det är också en variant av spelförstörande fotboll kan man väl känna, liksom att du har en målvakt som väljer att medvetet bara tjoffa ut bollen till inkast varje gång. Men han gör det frekvent på samma kant. Mm. Han gör det för att de ska kunna lägga en press och ha ett övertag på Lise konstant i den här matchen.
De gör det ju från avspark också. Mm.
Ja, det har de alltid gjort. Det gör de ju rakt av. De vill liksom bygga någon form av press högt upp i banan.
Och det som jag tycker är så fantastiskt och imponerande med det här PSG. Vi har alltså ett lag som är så offensivt viktat som det är, med Dembélé, med Doué, med Kvaratskhelia på planen, med ett mittfält med som småväxta portugiser som Vitinha och João Neves, som spelar så fantastiskt bra försvarsspel. Vi pratar innan, Zaire Emery som högerback.
Alltså, han satte inte en fot fel.
Nej, vi har hyllat honom för hans prestationer på mittfältet. Nu fick Fabian Ruiz starta istället. Och jag menar, han är ju felfri matchen igen. Han har Luis Diaz emot sig i 95 minuter.
Stänger honom.
Men nästan. Alltså, det är Luis Diaz som är helt hopplös att få tag på. Alltså en av de halaste dribblerna i hela världen. Och sen så har man den här X-faktorn i Kvicha Kvaratskhelia som är världens bästa fotbollsspelare just nu.
Jag tänkte precis säga det. Jag tycker han är världens bästa just nu. Det är liksom i alla fall världens formstarkaste för han gör vad han vill.
Ja, det är fruktansvärt bra. Helt sanslöst. Mm. Också hur han, alltså i Tyskland pratar man till exempel om Konrad Leimer. Han är ju ingen renodlad högerback och han kanske inte har speeden och sånt. Men någonting han är en blodigel. Och hur Kvaradona då bara ruskar bort honom på något sånt där sätt och går igenom Bayerns försvar som om det vore någon form av mjukt smör. Det är extremt imponerande på alla sätt och vis. Och där får man verkligen lovorda hela PSG:s kollektiv och deras spetskvalitet, precis som ni är inne på. Samtidigt som jag återigen kan tycka det är så fascinerande hur onyktert Bayerns försvar agerar återigen. Att Oppa måste hela tiden, jag vet att de kör man-man, men att han tar det där extra steget när han vet att Kvara kan göra den här vändningen och sticka iväg sådär. Det är många. Om man säger så här, stjärnorna stod verkligen rätt för Bayern att inte gå vidare igår på alla sätt och vis. Och där stod de som huvudaktör i fokus verkligen. Och det tycker jag är lite synd med tanke på hur kompan inför matchen verkligen på något vis bad Bayern fans att komma dit, stötta dem, visa sin bästa sida. Och sen kliver spelarna ut och visar nästan till sin sämsta sida på hela säsongen. Så det är verkligen ett underbetyg på alla sätt och vis.
Upamecano har jag generellt ganska länge haft liksom lite svårt för just de här stora matcherna. Mm. Han har en förmåga att underprestera när det är som starkast strålkastare. Mm. Det tycker jag man har sett förut. Han har alltid ett misstag i sig när det är riktigt stora matcher. Det har vi sett under hela hans karriär mer eller mindre i Bayern München också. Så det är en underprestation i hemmamatchen från Bayern. Det är ju ingen underprestation i första mötet på något sätt från något av lagen. Det tycker jag bara är liksom fotbollspropaganda som utspelade sig, och det lovordade vi förra veckan. Det här var kanske inte riktigt lika sprakande, men det var ett PSG som välförtjänt går vidare från det här dubbelmötet och går in som favoriter i en final också.
Definitivt.
Det gör de, för vi ska ta oss till semifinalen från i tisdags också förstås, där vi hade en svensk. Vi har ju för första gången på 20 år en svensk i Champions League-final.
Första gången på 20 år Arsenal i Champions League-final. Ja. Det hör ihop.
Det hänger ihop. Vi pratade om det inför ju, att vi kanske utsikterna för att vi skulle ha en svensk i Champions League-final var ju rätt goda när vi pratade upp det här Champions League-slutspelet Makoto, och det fick vi också, och det blev Viktor Gyökeres som ju var den som var mest trolig att ta sig hela vägen, inte minst då med tanke på men dels Arsenals form men också Arsenals lottning fram till den här semifinalen. Och nu fick man ju Atletico Madrid som man hanterade på ett förträffligt sätt efter en ganska svår första match, tycker jag. Den här returmötet i London, Viktor Gyökeres kanske bäst på plan. Mm. Jag tyckte han var fenomenal i den här matchen. Det är hans bästa match i Arsenal-tröjan som jag har sett. Och då gör han ändå inget mål. Och han skulle ju gjort ett mål, för han bränner ju ett jätteläge i andra halvlek där han kunde döda det här mötet. Men han var otroligt. Och det ger ju en tillförsikt inför VM att kan vi ha en Viktor Gyökeres i den här formen i blågult? För att det är ju ett lag som till skillnad från Arsenal, Vi kan ju bygga vårt spel på att vi har den här spelaren och vi kan lägga de här bollarna in med bollen bakom backlinjen, låt honom kampa axel mot världens alla mittbackar, och han kommer ju älska det liksom. Det är ju det bästa han vet. Löpduellerna med en back och vara stark och vinna de där bollarna. Och det är ju precis det han får göra faktiskt i den här matchen, som han ju fått göra så sällan under säsongen, där Arsenal ju spelar sitt mer uppställda anfallsspel. Det går långsamt, det är ont om ytor, motståndarna backar hem. Här bjöd ju Atletico Madrid på ytor, och Arsenal faktiskt bjöd på ett spel som passade Viktor Gyökeres för första gången kanske på hela den här säsongen.
Det hör ju ihop också med faktumet att vi ser en Bukayo Saka i form igen, och också en Bukayo Saka som väljer att passa Viktor Gyökeres ibland. Så att det korrelerar ju ganska mycket, att Viktor Gyökeres verkar ha hittat formen på att du också har...
Han var också väldigt bra i helgen, ska säga.
Ja, han var jättebra mot Fulham, och liksom omgivning som funkar. Och Bukayo Saka, man märker hur viktig han är för det här laget.
Han är deras bästa spelare.
Ja, och när han är i form så spelar de en betydligt mycket bättre fotboll. Då funkar Leandro Trossard som komplement, för han känns som, då är han ett komplement som han ska vara, inte en bärande spelare. Tyckte Arteta gör helt rätt i att gå på samma elva. Det är väl ett av de liksom bättre coachingdragen jag sett från säsongen.
Jag blev förvånad över att se Miles Lewis-Skelly från start på mitten. Med tanke på hur lite speltid han har fått den här säsongen. Ja. Men han gör ju egentligen inget fel i den här matchen.
Nej. Men alltså, Arsenal gör de också, precis som PSG, går vidare rättvist över två möten. De är det bättre laget över två matcher. Absolut. Sen så här, jag vet att det finns olika anledningar till byten från Cholo Simeone, med att Julian Alvarez hade skadekänningar och allt vad det var. Men jag tycker att det faktiskt är anmärkningsvärt svag matchcoachning ändå från Cholo, att han tar ut varenda offensiv pjäs han har, för de tappar ju allt när de gör det. Han tar ut Griezmann, Alvarez, Lukman, sin egen son, som jag också tyckte var konstant hot. Jag tycker han är riktigt bra, Juliano. Tar ut dem, Sörlott som inte kommer till sin rätt överhuvudtaget, och Alex Bayen som fortfarande på något sätt...
Sörlots inhopp är ett av de svagaste inhoppen.
Det var inte Barsan mötte. det är inte samma Sörlott. Nej, men så här, Thiago Almada, där man sa från ingenstans. Ja, de tappade ju all form av momentum och driv i de byterna de gör, tycker jag, i den här matchen. Och sen absolut att vissa kanske var påtvingade. Men så här, Julian Alvarez i det där läget hade nästan så att så länge han har två ben kvar så ska han vara kvar på plan oavsett vad han har gjort innan. Ja. Han har den match avgörande egenskaperna som de hade kunnat behöva. Så att jag tror att de grämer sig. Cholo var ju också inne på det när han fick någon fråga om orkar du fortsätta, va? Det tror inte jag just nu liksom. Tror inte jag orkar mer. Nej. Det kan ha varit det sista vi såg om. Sista försöket att nå titeln som han fortfarande inte har vunnit med Atletico. Sen Arsenal, förklarlig eufori där såklart. De gör jättebra dubbelmöte. De tar sig vidare. De gör det som många förväntat sig av dem, sett i vilken sida av strädet de hamnar på. Sen går de in som underdog mot PSG. Allt utöver en Premier League-titel är väl en bonus egentligen i Arsenal-fansens ögon. Men såklart de har chans att revanschera sig mot PSG.
Alltså, det är en match.
Exakt.
Det är en match och väldigt mycket kan hända förstås. Det är ju inte så att de är chanslösa på något sätt mot PSG.
Jag tror inte de kommer liksom så här 0-5 krossade alla Inter. Det är svårt att se.
Det blir spännande också att se hur matchbilden blir med tanke på att nu är det ändå, alltså PSG som vi såg igår, de kan gärna luta sig tillbaka och vänta på kontringen. Likt Arsenal kanske också heller, alltså de vill ju ha bollen i sig, men det blir spännande att se hur cyniska båda lagen är. Vi såg ju precis som du var inne på tidigare, Makoto, med just Luis Enrique taktiska draga, skjuta ut bollarna och sådana grejer. Och vi kommer ju få se det ena och det andra också i finalen. Så det kommer bli en intressant tillställning på många sätt och vis. Jag kan ju bara, för att understryka att jag är objektiv i det här sinnet.
Då, du har sagt det många gånger nu.
Då säger jag att jäkla vilken, minst sagt, mindre bra insats av den tyska domaren i Atletico Madrid-Arsenal-matchen. Det kan man också.
Där har vi straffar att prata om.
Och, ja. Också ett par kontroversiella domslut där ju. Nej, men det är klart att Atletico Madrid skulle ha haft straff.
Ja. Alltså, Giuliano Simeone ska ha straff till att börja med. Han är fri och ska göra mål i ett öppet mål.
Ja.
Men han ramlar inte.
Nej,
nej, det var dumt.
Precis.
Och sen den här frisparken de hittar när Pubilla är i duell med Gabriel. Det är ingen duell. Pubilla bara rakt upp i luften och försöker akta sig. Mm. Gabriel springer in och får ont. Och sen så går de Calafiori in och bara, ja, den tacklingen är så straff så att det finns inte.
Nej.
På Griezmann. Så att, ja, där har de också
alltså, och där är det ju på något vis lite ironiskt. Alltså, med en tysk domare som dömer en här match med tanke på att Tyskland försöker gå om Spanien i UEFA-koefficient-rankingen.
Han kan inte ha tänkt på det.
Och samtidigt har vi den portugisiska domaren med alla portugiser. Måste bara slänga in det, för du missade i förbifarten här. Det kom ju upp ett klipp på just en sån där situation med Hansen och sånt i den portugisiska ligan där man dömde just en straff som inte dömdes igår. Det var lite ironiskt i hela det här.
Var det en portugis som tog med hands i den portugisiska ligan?
Det är en bra fråga. Det är en bra fråga.
Det är en ganska viktig fråga, för min fråga. Känsla som sagt av Pineiros insats var ju att Nuno Mendes springer fram till honom. Ah, portugis! Och sen går han bort och varnar Laimer istället. Men alltså, jag har svårt att tro att Herr Siebert satt och funderade över tyska koefficienter när han visslade runt på Emirates.
Men det jag vill komma fram till är att jag förstår inte varför UEFA gör det så svårt för sig. Samma sak med den portugisiska domaren. Han har ju aldrig dömt en semifinal i Champions League. Han har dömt 15 Champions League-matcher. Varför ger man honom en sån här match? Alltså, och samma sak med en tyska. Alltså det är, man gör det lite för svårt för sig helt enkelt.
När Anthony Taylor finns, varför går inte han in och tar matchen på Allianz Arena?
Ja, han är nog inte så välkommen i München, eller Tyskland i stort. Det kan jag lova dig.
Anthony Taylor, fotbollsmördare, säger
jag. Saknar Matteo Lahoss.
Apropå siffror, när vi ändå bara flyger iväg här lite. Jag måste ju bara nämna, Harry Kane gjorde ju mål igår, så det 1-1 målet. Och det var hans 140:e mål i Bayern München. Han har därmed...
Va?
140:e mål på 144 matcher i Bayern München-tröjan.
Har han hunnit spela 144 matcher?
Ja, alla tävlingsmatcher inräknade.
Det är snart 3 säsonger.
Ja, han är nu den spelaren som gjort... Han är bland topp 10. Han har precis gått om Giovanni Elber i all-time mållistan. Han är nu...
Det är helt sanslöst.
Han är 4 mål... Jag vet, han är 4 mål bakom Robben. Han är 5 mål bakom Dieter Hünes, Uli Hünes brorsa. Och sen är en längre bit upp till Karl Heinz och Thomas Müller, Robert Lewandowski och Gerta Bomba Müller. Men ändå att han är bara bland topp 10, det är bara hatten av.
I det laget,
ja. Wow. Ja,
på 3 säsonger. Ja. Han kom dit som 30-åring.
Ja.
Ja, det var en väl investerad miljard. Det får man verkligen ge dem.
Det var billigt, skulle jag ändå vilja säga, i slutändan. Ja.
Vi har,
att de vågar göra det efter att ha gått så snett på Mané också, det säger en del ändå om, liksom.
Ja, nej, men en spännande Champions League-final. Man hade ju såklart velat se Harry Kane mot Arsenal i en Champions League-final.
Ja, såklart.
Det hade ju varit något. Men det blir spännande att se ifall Arsenal kan göra någonting åt PSG. De kommer ju inte kunna backa hem och grisa sig till en seger, för att det är PSG för bra för. De kommer behöva spela fotboll mot PSG. Och de kommer behöva våga en del mot PSG.
Det var det de inte gjorde förra året i semifinalsdrabbningen, kände jag. Men nu är Arsenal också kanske ett ännu mer cyniskt lag än vad de var förra säsongen. Så ja, vi får se.
Ja, vi får se. Vi får återkomma då när det är dags för final helt enkelt. Nu vänder vi oss till silly season, för det finns en hel del rykten att prata om. Det börjar hetta upp där ute.
Ska vi bara slå fast här innan vi måste släppa Kevin till livspusslande att Niklas Syle tackar för sig, va?
Yes, det stämmer. Han berättade i en podcast, Spielmacher, som är en podcast av agenturen 360 Grad Media, där han är
från
då...
Från agenturer podcast.
Ja, de
360 Grad Media.
Precis. Där berättade
han
då...
Jag sa inte att det är 360 Media, kallar han inte. Nej. Fortsätt.
Där berättar han då att han har bestämt sig att lägga av i sommar när hans kontrakt med Dortmund går ut. 30 år gammal. Han berättade efter sin skada som han fick nu i våras. Då kom han hem och grät och trodde att det här skulle vara riktigt illa. Det kom ju fram sen att det inte var så illa. Men där och då bestämde sig att det här orkar han inte mer längre. Och i den här podden då berättar han väldigt mycket. Det är ju en spelare som när han var ung och spelade Hoffenheim ansågs kunna bli en av de bästa tyska försvararna. Han hade ju en speciell unik fysik och teknik också. Han kallas ju Cilinho på grund av en anledning ibland när han gör sina piruetter på sina 100 plus kilos. Men det är också mycket tragiska grejer. Han berättar bland annat i Bayern München när han spelade där att de gjorde en invägning varje torsdag. Och inför den här torsdagen så åt han ingenting på onsdagen. Han gick ner i sin bastu, satt på sig en regnjacka och försökte svetta ur sig allt han kunde. Sen var han tvungen att springa upp till fönstret för att försöka inte att svimma efter allt det här. Och sen på invägningen fick han då en tumme upp. Men problemet var ju just de här andra 6 dagarna på veckan. Han hade ju tyvärr inte disciplinen. Och en av hjälptränarna i Hoffenheim sa en gång i tiden: Niklas Süle kan bli en av de bästa försvararna, men hans största och farligaste motståndare, Nutella.
alltså, han har ju brottats med vikten.
Ja, så jag tänker så här att fatta nu att det där som du beskriver som liksom sorgligt, det är sånt som UFC fighters går igenom inför varje gång.
Jo,
de ska...
fast de går ju bara 2 matcher per år, så att det...
Jo, absolut, det gör de ju. Så är det såklart.
Men jag vill bara lämna kvar innan jag lämnar. Jag hade gärna velat stanna längre, men tyvärr inte denna gång. Men vi får minnas tillbaka till Niklas Süle, kanske inte på grund av de sakerna, men kom ihåg den där matchen mot PSG, Dortmund-PSG. Mbappé kommer fri, slår in bollen i ett öppet mål, och sen vem kommer? Jo, Süle glidandes och slår bort den här bollen. Det, så kommer jag komma ihåg Niklas Süle i alla fall på fotbollsplanen.
Det gör vi. Tack även för att du var med idag.
Dankeschön, auf Wiedersehen.
Ja, vi ska röra oss vidare i på fotbollskartan, Makoto. Vi måste ta oss ner till Madrid. Jag vet, vi pratar om Real Madrid i varenda avsnitt av den här podden. Men det finns ju anledning att göra det. Och just nu är väl stämningen kanske den sämsta som vi någonsin har upplevt i Real Madrid.
Ja, alltså, nu har jag ju Real Madrid en klubb där det givetvis har stormat förr. Men det som pågår just nu, den... fullskaliga nedmonteringen av allt vad lagkänsla, omklädningsrum, respekt och allt vad det heter. Vi kan bara dra allt som har rapporterats de senaste, inte bara veckan, dagarna.
Och inte bara rapporteras, det som har visats på bilder, också, det som har filmats. Upp. Alltså, ja. Rüdiger som faktiskt slår assisterande tränare. Alltså, ger dem örfilar och...
Ja, framförallt har ju rapporterats att han ska ha örfilat Carreras.
Ja.
Och Carreras har ju svarat på det här och allt möjligt. Ja. Men det är ju då. Rüdiger går runt och örfilar folk. Där har vi en sak.
Igår, ingen bra start.
Igår då onsdag så kom trovärdiga uppgifter om att Federico Valverde och Aurelien Tchouameni rykte ihop på träningen. På nivån att det var liksom nära handgemäng. De behövde liksom separeras hela vägen in i omklädningsrummet från någonting som hände på planen. Det är en sak. Det rapporteras samband med detta också att 6 stycken spelare i truppen inte pratar med tränare Alvaro Arbeloa. Samma Arbeloa som uppges ha tappat hela den spanska delen av omklädningsrummet för att alla spanjorer tycker att han förfördelar stjärnorna.
stjärnorna, bland annat då Kylian Mbappé. Kylian Mbappé som var på Sardiniens semester här nyligen, landade tillbaka i Madrid ungefär 10 minuter innan avspark mot Espanyol i ligan. Mbappé är skadad och är på rehab liksom. Och det här ska ju ha gjort massa folk arga. Spelartruppen ska vara irriterad på Mbappé för att han blir särbehandlad. Han ska ha betett sig respektlöst mot assisterande tränare när han inte tyckte att han var offside i samband med ett friläge på träning. Kommit 40 minuter sent till en laglunch. Och sen blev truppen arg på att han inte straffades för det här. Där är vi. Det brinner ju. Alltså det har bara kollapsat totalt. Det är ingen som tycker om att vara med någon. All form av glädje är bortblåst. Och på söndag ska de spela El Clasico där Barcelona kan säkra ligatiteln mot självaste Real Madrid. Mm. Där har vi.
Där befinner vi oss. Och då ska vi då slänga in Mourinho i den här dumpsterfiren. Och det känns ju som att försöka släcka elden med bensin att göra det. För att alltså, José Mourinho är många saker. Men han är ju inte någon som gjuter olja på vågorna. Han kommer ju komma in och göra saker på sitt sätt och ta alla konflikter. Det blir ju inte mindre konflikter av att ha José Mourinho. Förhoppningen är ju att det utformas någon slags kärna under honom som kommer då sitta ihop och fungera. Men allt som hamnar utanför den kärnan, alla som inte liksom faller in i det ledet, kommer ju liksom exkluderas och petas bort. För det är ju så han alltid gjort. I alla klubbar han har varit så är det spelare som har hamnat utanför, hamnat i frysboxen. Och det är inte säkert, och det kan vara de största stjärnorna. Vi kommer ihåg Paul Pogba i Manchester United, som ju var Manchester Uniteds största stjärna där och då. Hamnade på kant, blev ut undanskuffad från den här kärnan som Mourinho hade börjat bygga då. Jag tror inte att
då får du åtminstone en fungerande kärna. Ja. Nu är ju kärnan trasig också.
Ja, jo, absolut.
Vem är det som bestämmer i Real Madrid? Vad är det för så här, fri lejd alla? Rydiger går inte örfila folk på träning.
Framför liksom, rullande kameror.
Det är nivån du har hamnat på. Och då tror jag faktiskt att på riktigt att det bästa för Madrid kan vara om José Mourinho går in och får börja örfila spelare. Det är liksom där vi är. Jag tror att det är precis där de måste landa i. Och sen kommer det att det kommer vara sina offer på det. Att vissa kommer att bli bortblåst.
Frågan är ju också då, vilka lämnar i sommar? Blir Rydiger kvar efter det här?
Ja, det tror jag.
Du tror att han spelar för Real Madrid nästa säsong?
Absolut, tror jag. Helt övertygad. Jag tror att det är många spanjorerna som vill bort. För de är sura på Arbeloa och sura på att de inte fått speltid. Carrez har blivit scapegoat, han är irriterad. Asens är irriterad på att han inte fått speltid. Gonzalo Garcia ska säljas. Sen ska de plocka hem alla de här talangerna. Det kom ju också upp i att Mastantuono och den här upphåsade argentinaren de värvade in för att Perez ville ha en egen Lamine Yamal. Han hade ju fått något löfte om att han skulle ha förtur då till fysioteamet, varför man nu skulle vilja gå till Real Madrids fysioteam liksom efter träningar. Sen visade sig att det fanns en åldershierarkisk del i det som gjorde att Mastantuono då 18 år blir sur och går till Xabi Alonso och gnäller på att han inte får förtur på, alltså det är så dagis, det är totalt dagis bara. Och det är så otroligt underhållande att följa. Det är två titellösa säsonger. Ballade ur fullkomligt. Och det allt har bara liksom rämnat ihop. Och såklart det inte blir bättre egentligen av att Real Madrid vinner mot Espanyol utan Mbappé. Vini och Jude Bellingham ser ut bättre än någonsin i den matchen. Ja. Och man börjar ju så här. Jag har försökt hävda att Kylian Mbappé kan inte vara enskilda problemet i Real Madrid förfall. Men det finns ju uppenbarligen 30 miljoner människor som har skrivit under en liksom, namninsamling om Mbappé out på 2 dygn som tycker det. Nu tror inte jag de flesta är Madrid-supportrar, men alltså det är...
Nej, alltså det är ett problem att sätta ihop den här typen av individer och försöka bygga ett kollektiv.
Känns det att problemet är att sätta ihop Mbappé med det här? Nej, det är där problemet ligger också.
När du inte, alltså, det kräver så oerhört mycket av den som ska bygga det här kollektivet. När du ger den personen så väldigt, väldigt så här, kantiga, konstiga byggstenar att jobba med. Som Mbappé, briljant fotbollsspelare såklart. Jag menar, en av världens bästa fotbollsspelare.
Har gjort 41 mål på 41 ligamatcher.
Ingen tvekan. Vinicius Junior, geni. Ingen tvekan. Jude Bellingham, geni. Det är ingen, det är liksom, det är ingen som ifrågasätter de här sakerna. Men de här stenarna, de här egona, det här märkliga liksom headspacet som hela det här gänget verkar befinna sig i, och som också är en stor del av anledningen till varför de är så skickliga, varför de är så duktiga på det de gör, är ju för att de också är lite knäppa. De har ett uppblåst ego, ett uppblåst självförtroende som gynnar dem på planen, men som är oerhört svårt för den som ska bygga det här kollektivet att hitta precis rätt plats för den här pusselbiten, och det lyckades inte Alonso med. Arbeloa är uppenbarligen inte lyckats med det, och vem finns det där ute som egentligen klarar det? Mourinho är inte den personen, det är jag helt övertygad om. Jag tror inte att det kommer funka alltså, alls. Jag tror det bara kommer brinna mer, och sen så kommer han börja hänga ut spelare i media, i presskonferenser.
Vem ska de ta in då?
Nej, det är ju det som är den stora frågan.
Det är där de kommer att göra det.
Eller måste de tänka om och se sig själva i spegeln och säga att vi kan inte ha alla de här konstiga stjärnorna, alltså alla de här individerna. Vi kanske måste scouta på ett annat sätt. Vi kanske inte bara kan gå på varumärke och
Nej.
Stora profiler på planen. Kanske måste faktiskt bygga ett kollektiv utifrån andra liksom egenskaper och andra värden än vi har gjort tidigare. Ja. Men det är ju en självbild som Real Madrid i sådana fall måste skaffa sig.
Real Madrid har redan självbilden av att de ska värva ungt och fostra snarare än att de ska värva färdiga
absolut.
Spelare.
Absolut, och det är ju en sak. Men när man då värvar in, då måste man ju liksom fundera på vilka personligheter är det man ska ha in. Vad blir deras roll i den här? Det de gör nu är att de bara pekar på de största liksom,
talangerna
ute i Europa. De på pappret bästa spelarna och säger kom till Real Madrid, vi är Galacticos, det är här vi finns liksom. Och sen så har man ingen som helst tanke på hur ska det här funka? De här människorna måste ju fungera med varandra.
Det ligger ju också något i att man tittar på de här tonårstalanger de har lagt pengar på och plockat in de senaste säsongerna. Mastantuono har ju inte gått ihop överhuvudtaget, men det är ju för att han inte levererar på planen. Bevisligen också ganska upplåst ego sett till vad han faktiskt åstadkommit. Endrick innan det.
Rodrigo.
Rodrigo har ändå fostrats i, liksom, och han har ju också ett ego.
Ja,
och han gick ju inte ihop med Alonso. Och det gjorde inte Vini heller. Och, ja. Jag tror ju så här, precis som du säger, om du ska då gallra, då ska du ha in Mourinho då. Då kommer det naturligt bli en kärna när någon kommer ryka. För du kommer inte kunna gå och säga till Mbappé, vi ska sälja dig. Eller gå till Vini och säga, vi ska sälja dig. Eller till Bellingham och göra det. Du vill inte sälja dem. Men du måste ju lyckas sätta dem i någon form av mall och få dem att fatta att de måste jobba tillsammans. För det verkar ju inte funka överhuvudtaget nu. För Mbappé-situationen är också så här. Alltså Madrids omklädningsrum just nu, du har sett The Boys på Amazon Prime. Det är ju våt. Det är ju superhjälteföretaget. Har du Mbappé Homelander som vi brukar vara Cristiano Ronaldo i toppen liksom. Och allt bara runt om. Rydiger är väl The Deep liksom runt där. Och... ja, otrolig serie för övrigt.
Ja, verkligen. Man får gå i terapi efter varje avsnitt.
Det är alltså. Också.
Ja, det är stökigt i Real Madrid, och terapi kanske är någonting som borde införas på schemat där nere också. Vi har lite andra spelare som känns intressanta, som det pratas mycket om där ute. Vi har pratat mycket om Junior Kroupi.
Kroupieren
i Bournemouth, som har ju slagit igenom med dunder och brak. Han slår rekord, han är bara 19 år gammal. Fransk supertalang verkligen, och det är inte konstigt att det är klubbar som Manchester City och Barcelona som är där och hugger redan nu i sommar och kommer vara beredda att betala ganska stora pengar för den här talangen.
Jag tänkte på det så här. Vanligtvis brukar man ju kunna ha hur många olika lovande striker som helst på liksom världshorisonten och på världskartan. Vi har inte så många unga, alltså renodlade supertalanger som är liksom alltså nior.
Nej.
Just nu. Det är ganska svårt att sätta sig. Endrick är den första man tänker på. Mm. Sen är det ju typ Pio Esposito. Kroupi. Jag kanske glömmer någon jätteuppenbar, men alltså de flesta talanger som slår igenom offensivt nu, det är ju yttrar.
Mm. Det är väldigt mycket yttrar.
Ja, det finns jättemånga backtalanger, det finns jättemånga innermittfältstalanger, men så här, renodlade strikers. Det kommer inte upp så många som är så här riktigt hypade tonårstalanger. Tanken de slog mig med att tänka på Junior Kropi, att det inte är... Och med det i åtanke såklart att Barca är intresserade som letar en ny nia. Mm. Om de inte ska gå för liksom crème de la crème, om de lyckas lösa Julian Alvarez eller övertala Harry Kane och flytta till Spanien eller vad de nu vill göra för någonting. Kanske Kropi är ett ganska bra alternativ att jobba in och växa.
Verkligen. Man om vet kan ju få... bara att går han till City så kommer han åka ut på en kant och så.
Jag spelar vänsterback inom 2 år. Men, då har vi inga talanger på nummer 9 positionen.
Nej, men han är otrolig och, och när man ser honom spela, det på tal om självförtroende, men han har också den här den självklarheten i sättet som han spelar fotboll på. Det märks ju verkligen att det här är en talang utöver det vanliga. Och det...
Jag räknar Cesko som etablerad nu, ska jag säga. Så han är ju såklart en anfallstalang. Ska vi slänga
ja, men alltså, så är det
till exempel då.
Men han har ju gjort sin stora flytt. Han är ju Manchester United och så vidare.
Så är det ju. Ur tillit perspektiv så är det inte många som vi har.
Nej. Det är väldigt spännande att se vad som händer där. Manchester United, som ju faktiskt också har nämnts i sammanhanget runt Kropi, det har ju alla gjort i och för sig, men Barcelona är väl det senaste och som känns mest spännande runt honom. Manchester United, som uppges då ska spendera 150 miljoner pund på mittfältare i sommar. Jag vet inte vem det är. Nej, 3 mittfältare. Totalt 150 för 3 mittfältare. Så det är liksom, det är ändå rätt rimligt med dagens liksom pengar för duktiga fotbollsspelare på den här nivån. De kostar ungefär 500 miljoner om du ska in en etablerad spelare.
Vad får de Elliot Anderson för? 80.
Ja.
Får de honom för 80?
Det tror jag. Det tror jag nog.
Om han insisterar på att han vill dit så kan de få honom för 70.
Mm. Det har dock pratats om en annan central mittfältare väldigt mycket nu. Men de ska in 3 stycken. Casemiro lämnar, de vill sälja Ugarte. Det blir ju väldigt ensamt för Kobbie Mainoo om han ska springa runt där själv. Så de behöver ju ha in några stycken.
Stackars.
Och framförallt så ska de ju bygga det här mittfältet ganska mycket runt Kobbie Mainoo. Som jag har förstått det är helt rätt. På tal om talanger. Så är han ju... Alltså han har varit i superform sen Carrick kom in och inte minst nu på slutet. Men det som var lite intressant tyckte jag var att Matheus Fernandes från West Ham, och det tycker inte det är så dum tanke. Det är liksom en duktig fotbollsspelare.
Ja. Alltså varför inte?
Även Tyler Adams nämndes, men det är ju liksom för att ha som ett fjärde alternativ.
Är du säker på att han skulle vara ett fjärde alternativ? Tyler Adams är ganska bra.
Ja, men Tyler Adams är ganska bra. Och sen har det råd nämnts Alex Scott. Och Alex Scott är ju också en spelare som har gjort haft en supersäsong och verkligen slagit igenom. Så att det förstår man. Det är ganska rimliga namn. Jag menar, skulle de ta in de här 3 namnen som det pratades om de senaste dagarna, alltså Tyler Adams, Alex Scott och Matheus Fernandes tillsammans med Kobbie Mainoo. Det känns inte som Manchester United. Men det känns rimligt och smart. Det känns som att vi bygger ett lag på ett annat sätt.
Enda problemet jag har med att de uppenbarligen inte har scoutat utifrån brittiska öarna, om de bara väljer 3 stycken liksom Premier League-mittfältare från undre halvan. Nu är ju inte Bournemouth på undre halvan, men fattar vad jag menar. Det finns andra ligor att titta på där du kan få ganska bra deal för mittfältare. Och, så jag hoppas att de vidgar vierna något i alla fall.
Jag tror inte att det blir de här, men det är 3 stycken namn som har länkats med Manchester United de senaste dagarna. Alex Scott känns ju jättespännande. Ett annat namn som också har pratats om till Manchester United är Morgan Rodgers, som man ser som på sikt Bruno Fernandes ersättare.
Eller Cole Palmer
som... Det har ju kommit vissa indikationer att Cole Palmer själv är lite sugen på den där flytten. För att han verkar ju, alltså stämningen i Chelsea, den är inte på Real Madrid-nivåer, men den är inte kanon.
Nej, det kan man väl lugnt säga. Konstig match mot Forest. Alltså, så här, till att börja med så förlorar de ju med dunder och brak.
Ja.
Men också det här jättetråkiga scenerna som präglar den första halvleken med huvudskador. Morgan Gibbs-White fick sig en smäll, kan man väl lugnt säga, eftersom man sett bilderna på honom när han har sitt ihop. Det var ju Frankenstein nästan liksom. Och så också Cole Palmer då bränner den straffen de får i den situationen. Jätteunderlig match bara.
Ja, jättekonstig match. Ja. Det var ju också den här debutanten som...
Ja, precis. Som, det var ju han som fick, som jag tappat namnet på. Det var riktigt otäckt.
Så jävligt obehagligt utanför. Alltså, när folk faller handlöst så där till marken. Det ser inget kul ut. Och...
Det var ingen kul match på så vis.
Nej, det sjuka var ju att det var ju också alltså Nottingham Forest som ställer upp med sitt B-lag för att de ska spela Europa League på torsdag.
Leder med 3-0.
Ja, vinner med 3-0 liksom.
Ja, 3-1 vann. Gjorde inte du upp Peter en cykelspark där? Ja, jättekonstigt. Ja,
men Chelsea är ju avsågade från Europaplatserna just nu. Det ska ju... De har det långt ifrån i sina egna händer. Det är ganska många resultat som måste studsa med dem om det ska bli något Europaspel överhuvudtaget här.
Alltså... Fattar någon får spela Conference League igen. Ja. Åka runt och möta liksom så här FC Noah ännu en säsong.
BK Häcken. Åka till Bravida.
App. Jag heter inte Bravida längre. Det har man fått höra. Har du missat det?
Ja, det har jag missat.
Ja, jag vet inte hur mycket sponsorgrejer vi ska dra här, men Nordic Wellness Arena heter den nu mer. Eller Hisingen Arena heter den i Europas sammanhang.
All right.
Nej, de är faktiskt, de blev historiska Europamästare Häcken. Mm. Här nu också.
Det blev de.
Ska spela Champions League, ligafas. Så.
Ja, det blir kul. Liverpool har ju spelat med sin tredje målvakt den senaste tiden. Det är för att både Alisson och Mamardashvili är skadade. Möjligtvis då att han kommer flytta upp och bli andra målvakt i nästa säsong.
Tror du inte de kommer värva någon då?
Jo, det kommer de väl göra, antar jag. Tappar jag namnet bara därför.
Freddie Woodman.
Ja. Han har ju skött sig bra, alltså, det har inte varit, några konstigheter så.
Men det är ju lite så här, Nat Phillips vibbar över det hela att han spelar.
Ja, alltså han är en tredje målvakt. Det är vad det är. Men Alisson och Juventus, vi har ju pratat om det tidigare. Det började ju komma uppgifter för några veckor sedan att Juventus var intresserade, att de hade hört sig för, att de hade en dialog med Alissons team och att man ska ha nått någon slags överenskommelse med spelaren redan. Och han har ett år kvar på kontraktet, Alisson, och känslan är väl att han kommer flytta i sommar. Och du är ju en spelare till från den här kärnan, den här ledarskapsgruppen i Liverpool som försvinner. Andrew Robertson försvinner, Mohamed Salah försvinner, redan har ju liksom flera stycken. Det är bara Van Dijk kvar, och han har ett år kvar på kontraktet. Ja, det var det. Men å andra sidan,
de örfilar ju inte varandra på träningen.
Alltså,
de örfilar ju inte varandra på träningen. Eller?
Nej, det gör de verkligen inte, men för att Alisson är ju inte ens där eftersom han hela tiden är skadad. Han måste vara den mest skadebenägna målvakten någonsin, på den här nivån i alla fall. Att han drar på så mycket muskelskador, jag vet inte vad frågan är. Men det har ju varit så under flera säsonger nu att han...
Det är ingen som misstänker att Alisson har liksom samma grej som Neymar då. Neymar har ju tajmat skador på liksom systerns födelsedagsfest och sånt, och Alisson tajmar det för gudstjänster.
Det skulle kunna vara. Nej, det är
kristna högtider som man tajmar in. Bara, här måste jag ändå få lite ledigt för att jobba pastor.
Ja, nej, men Juventus i alla fall kopplas ju allt mer med Alisson, och det känns som att det ligger ganska mycket i det. Och frågan är då ifall Liverpool kommer se Mamardashvili som sin första målvakt. Det är ju det man har värvat in honom för från början. Det här har väl varit den långsiktiga planen. Mamardashvili skulle komma in, han skulle få den här säsongen på sig att spela in sig, och sen bli, och jag tycker, han har ju inte heller gjort bort sig under de här perioderna som han har.
Såklart han ska vara första målvakt. Alltså jag tycker så här, Alisson, fantastisk målvakt, fantastisk värvning för Liverpool. Också ändå lite av en risk man tar, man lägger de stora pengarna på honom som man ändå gjorde. Det var ju
han
faktiskt...
var ju inte så etablerad då när han hade
en bra säsong i Roma.
En bra säsong i
och
Roma.
Lägger extrema pengar på. Nu vart ju Kepa Arrizabalaga den dyraste målvakten genom tiderna efter det. Slog inte riktigt lika väl ut för Chelsea den målvaktsrekryteringen. Atletic skrattade hela vägen till banken. Men Alisson, vilken perfekt målvaktsvärvning, vilken viktig pjäs han har varit för Liverpool. Och Juventus gör såklart en uppgradering från Di Gregorio att få in Alisson i mål. Kommer ju betyda jättemycket.
Så länge han spelar.
Ja, och då, om han inte gör det så har du Di Gregorio som är en fullgod målvakt. Så att jag kör, säger jag.
Ja. En annan, ja, nu är väl inte så mycket talang, men för att han är väl 25 år gammal ändå, men Jan-Paul van Hecke, mittbacken i Brighton.
Jean-Claude Van Damme.
Jan-Paul van Hecke.
Jan-Paul, det har jag helt missat. Ah, ja, fortsätt.
Gör det inte det? Jo, det gör han väl. Jo, det gör han.
Nu, jag älskar att du blir tveksam här.
Ja, blir tveksam. Du säger det med sånt självförtroende. Jan-Paul van Hecke. Inte Jan utan Jan, J-A-N.
Jean-Paul.
Jan-Paul van Hecke. Jagas utav en hel radda storklubbar i alla fall. Han är 25 år gammal och har inte liksom så här, det är inte en spelare vi har pratat jättemycket om. Men han har ju varit väl bofast i Brightons mittförsvar, gjort en fin säsong och det pratas om Tottenham kanske framför allt som är intresserade och behöver ju värva en mittback. Sen får vi väl se hur deras säsong slutar, vilken hylla de kan handla från. Nu ser det väl ändå ut som att vågskålen har tippat över till deras favör, att det kanske blir West Ham som ryker istället då. Men Jan-Paul van Hecke, och det pratas också om Chelsea, det pratas om Liverpool, det har också pratats om storklubbar ute i Europa som är intresserade av holländare.
Alltså Spurs har ju en mittback som ska in, och det är Marco Senesi. Han ska ju vara så gott som klar ifall de håller sig kvar, sägs det, från trovärdiga håll. Senesi och van Hecke, det går väl absolut. Det är väl De Cherby som...
Fan, tror jag de måste göra sig av med, för att
oavsett, han verkar... killen är ju halva ett Katalonien redan.
Ja, men alltså han vill inte vara kvar. Och Romero är ju Romero, så att det går ju liksom inte att hänga sin hatt på.
De två bort, nytt mittbackspar, Senesi med ledarroll.
Ja, eller? Och van Hecke. Ett ungt, men ändå rutinerat
mittbackspar. Ska Dragosin vara kvar, tänker du då? Och Danso också?
Jag gillar inte någon av dem.
Jag gillar ju Danso, jag har inget emot Danso. Jag tycker ändå att det är en habil back att ha en trupp för Tottenhams del. Jag tycker inte de behöver stressa iväg honom. Men jag tror att utifrån bara miljön och så här, Cuti Romero tycker jag är en extremt bra back. Men jag tror Cuti Romero hade funkat bättre i en annan miljö just nu. Jag tror han behöver ett miljöombyte. Samma med Micke van de Ven. Framförallt med tanke på de klubbar som letar hans profil. För det här är liksom hans chans att faktiskt gå till en klubb där han verkligen kan etablera sig och växa ut i något riktigt, riktigt bra. Jag tror Barcelona skulle må jättebra av Van de Ven till exempel. Det passar helt perfekt. Så att nej, det kommer skifta, så ja. Det hade ju varit lite kul om de byter ut Romero och Van de Ven mot Senesi och van Hecke. Det är som att det är liksom svagare kopior av dem som... I alla fall namnmässigt och nationalitetmässigt.
Manchester United pratade vi om innan. Jag vill bara säga att enligt The Guardian så kommer nu Carrick erbjudas jobbet.
Det är rimligt.
Som permanent tränare. Och det går ju inte att göra någonting annat med tanke på resultaten. Alltså han tar dem från den hopplösa situationen till att säkra en tredje plats i ligan. De har ju varit hela ligans bästa lag under 2026. Så att man måste ju ge honom det förtroendet efter den insatsen som han har gjort. Och spelarna verkar ju oerhört nöjda, och det här verkar ha varit spelarnas vilja också att Carrick skulle vara kvar.
Ja, varför inte? Så att, alltså, det är faktiskt
superrimligt.
Ja.
Också på tal om Manchester United, Marcus Rashford ska ju dock inte ingå i planerna framöver heller, förstås.
Han har jättehög lön, det är därför
väldigt,
också.
Han har väldigt hög lön. Det har ju inte funkat. Han har ju gjort det bra i Barcelona sen han gick dit. Barcelona sägs vara intresserad av att förlänga lånet, inte köpa loss honom. Nu har en annan potentiell köpare dykt upp med intresse för Marcus Rashford. Det är Arsenal. Vilket jag... Det piggade upp, tyckte jag.
Ja, det här är ju ett rykte som har funnits länge. Arteta gillar ju Rashford.
Ja. Och det, alltså så här, det förstår man ju. Alltså, höjden i Rashford är det ju ingen som ifrågasätter.
Men också så här... Om de vinner en titel, då kan Arteta få gå ut och göra, då kan han få köpa Rashford om han vill liksom. Kör bara, varsågod. Om de inte vinner en titel och det ska byggas igen för han ska vinna, då ska det sista han göra och plötsligt gå in och köpa Marcus Rashford. Då ska du åtminstone låtsas försöka buda på Kvaratskhelia eller visa någon form av liksom driv och ambition och ta in en världsklass ytter. Absolut att Rashford är väldigt bra, men det är inte det, så det kommer inte göra dem absolut mycket. Kommer det bli bättre av att ha Rashford istället för Trossard? Eller har Rashford istället för Martinelli? Det är inte helt säkert. Så att, men om de vinner titel, sure. Mm. Go ahead, kör. Men det är ju, Barcelona är ju nöjda med vad han har gjort. Sen är väl frågan om de vill betala den prislapp det kostar, och samtidigt ska de väl verka de vill börja titta på en annan engelsk ytter. Barcelona också.
Ja, Anthony Gordon som gör sitt bästa för att lämna, känns det som just nu. Nej, men det har ju annonserats. Bara det här att det så här, pytsas ut lite information om att jo, men det här kan nog hända, talar ju för att det här kommer hända i sommar. Han kommer lämna. Bayern München har varit där och varit intresserade ganska länge. Barcelona har också hört av sig. Frågan är ifall Barcelona värvar in Anthony Gordon, om det då blir så att Rashford lämnar. För även Aston Villa har ju visat intresse för Marcus Rashford igen. Han gjorde ju ett fint lån där förra säsongen. Så att det känns som att Marcus Rashford och Anthony Gordon Söden på något sätt är lite sammanflätade.
Ja, det, oddsen är väldigt låga på att Anthony Gordon inte kommer närvara på Newcastle första träning efter VM. Mm. Jag kan säga så här, om vi hamnar i en sov, vi kom från en sommar där spelare som liksom Alexander Isak träningsvägrade. Anthony Gordon har det absolut i sig.
Men det, han har ju gjort det en gång liksom.
Ja, det är ganska väntat om man gör det. Alltså, allt annat hade varit förvånande. Om inte han försöker tvinga sig själv bort från Newcastle. Sen kanske han får en lättare väg ut. Men vi får väl se. Men jag tror att han är nog helt inställd på att han inte har någon framtid i Newcastle, i sitt eget huvud i alla fall.
Nej, så är det. Jag undrar ju inte om ändå inte Bayern München är de som sitter i förarsätet för Anthony Gordon.
Jag hade velat gå dit om jag... Alltså absolut att du har en extrem konkurrens. Men ja, han tror ju högt om sig själv. Och det är ju en väldigt bra klubb där du kommer vinna saker, så varför skulle han inte vilja gå till Bayern München?
Ja, men alltså, han är ju en bra ålder. Det är klart att Luis Diaz spelar på hans position, men ja, Luis Diaz kommer ju inte spela precis varenda minut. De spelar en jävla massa matcher.
30 minuters inhopp här var det inte för skam.
Nej.
I en sån klubb.
Och jag menar, fotbollsspelare på den här nivån, de tror på sig själva. De tror på sin förmåga att
känna, det gör de.
Det är den mentaliteten du måste ha. Så att om Bayern München kommer och erbjuder ett kontrakt för Anthony Gordon, så tror jag han kommer hoppa på det direkt.
Ja,
hade jag också gjort.
Ja.
Om jag var han. Hörde ni, det var allt vi faktiskt hann den här torsdagen. Det blev inga frågor idag för att klockan blev mycket. Vi får skjuta upp dem till nästa vecka då. Då blir det ren silly. Då kan vi lämna liksom Champions League-snacket och allt det där bakom oss. Det blir lite tidigare inspelning också på veckan.
Ja, just det.
För att det är ju också lediga dagar. Det är så här års, det är stökigt med schemana. Men Sillypodden ska vi få ihop ändå. Med det säger vi tack alla ni som har lyssnat, och på återhörande igen. I think I worked for 16 years here in England, and I deserve a bit more credit than wrong information.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.